Här Kulturnytt med mig Mina Benajsa och vi börjar på inom biblioteksvärlden. Nya lagkrav gör det svårare för skolor att kombinera skolbibliotek med folkbibliotek från och med 1 juli. Något som påverkar många skolor, inte minst på mindre orter. Harien som går i ettan i Alfta i Hälsingland är på biblioteket ofta.
En gång i veckan och så brukar vi låna på torsdagar.
En första klass tassar in på biblioteket i Alfta för att låna böcker. Ellen Boxberg visar sin nya trave.
Jag lånade Sigge en faktabok om delfiner och familjen Knickerts.
I Alfta har man ett så kallat integrerat skolbibliotek som ligger i folkbiblioteket intill skolan. Det har både för- och nackdelar, säger bibliotekschef Inga Lillenbretsen.
Men ett skolbibliotek och en skolbibliotekarie enligt Skolverkets definitioner, det når vi ju inte upp till.
Många skolor i Gävleborg har idag integrerade skolbibliotek. Men från 1 juli i år krävs det särskilda skäl till det. Och det måste finnas avtal mellan skolan och biblioteket. Något som ofta saknas, bland annat i Alfta. Jenny Nilsson är sakkunnig på Svensk biblioteksförening.
Man är inte den här integrerade delen i den pedagogiska undervisningen. Man får inte den kunskap som bibliotekarierna har kring både läsning och läsutveckling men också medie- och informationskunnighet som till exempel källkritik och sånt som är väldigt viktigt för elevernas kunskapsutveckling.
Agneta Persson, skolchef i Ovanåker, säger till P4 Gävleborg att man jobbar med att ta fram en lösning för biblioteket i Alfta innan lagen träder i kraft.
Rapporterar Josefin Nygren på P4 Gävleborg. Musikern, konstnären och författaren Ulf Lundell delar för 12:e gången med sig av sina dagböcker och har nu hunnit fram till vardagar 12. Det börjar bli dags att fylla 75. Katarina Wikars, som tröttade någonstans i vardagar 5, har gjort en helomvändning.
Uffe upprörs av Putins sadister i Ryssland, sossarna som borde försöka bli sossar igen, friskolornas girighet, barnen som skjuter, Musk, den jävla skithögen. Han överkonsumerar nyheter fast de karvar på hans hjärna, ser alla skit-tv-serier, ofta känner han sig vresig. Jag pissar på den här tiden, skriver han. Allt väder registreras, ofta är det bara svordomsgrott. Han borde dra utomlands, ut på vägarna igen, men det vill sig inte. Han klarar inte heller av mer än 2 veckors tvåsamhet, måste ha huset för sig själv. I huset på Österlen där han inrättat sig med sina rutiner, tranorna som kommer tillbaka, dyllan som åldras parallellt. Han signerar 92 målningar samtidigt ryggen verkar. Ulf Lundell är det bästa sällskap man kan ha in i den stundande ålderdomen. Han tar tempen. 36,2, inte ens feber, väntar på att Trump och mullorna i Iran ska dö. Han slänger hela Österlens helvetet i återvinningscontainerna samtidigt som han hoppas att få uppleva världen som underbar och delvis förtrollad igen. Han tänker på de 10 tackbrev han ändå skrivit i livet. Ber om ursäkt för att han brusat upp hos optiken. Tänk att det skulle vara Uffe som likt en mer erfaren modell av KBT-terapeut förmår lyfta mig ur svärtan, beslå mig med tålamod. Ta in sommaren med ett ljust sinnelag. Är man missnöjd måste man ändra, göra om, göra bättre, säger han. Man måste påt igen. Sen skriver han ändå i versaler, ge mig tillbaks mitt jordklot. Jag vill följa med Uffe rakt in i vardagar 13 med nya laddhybriden. Dra ut på vägarna och kyssa havet. Katarina Wikars, Kulturnytt.
Som hade läst vardagar 12 av Ulf Lundell. Mer litteratur, tysk-österrikiske Daniel Kehlmanns underhållande succéroman Ljusspel handlar om en filmregissör i Tredje riket. Författaren kunde själv aldrig föreställa sig hur skrämmande aktuell den skulle vara när den väl gavs ut.
Obwohl jeder Schriftsteller sich freut, wenn das eigene Buch sich als relevant herausstellt, würde ich sagen, auf diese Relevanz hätte ich verzichten können.
Även om alla författare naturligtvis glädjer sig åt att deras bok ses som relevant, så hade jag gärna sluppit det den här gången, säger Daniel Kehlman, när vi ses på hans svenska förlag under ett Stockholmsbesök. 50-årige Daniel Kehlman slog igenom stort internationellt 2005 med romanen Världens mått. Nya ljusspel handlar om den österrikiske filmregissören G.W. Pabst som var framgångsrik under 1920-talet. Men hans försök att göra succé även i Hollywood misslyckades. Av oklara orsaker åkte han tillbaka till Europa och Tredje riket 1939, just före andra världskrigets utbrott. Märkligt nog fick han fortsätta att göra storfilmer i Nazityskland. I Ljusspel skildras hur det kan vara att jobba som regissör i en diktatur. Bitvis är parallellerna till idag skrämmande. Något som Daniel Kehlman själv upptäckte först när boken var klar.
Als ich dann fertig war, habe ich gedacht, mein Gott, Regisseure im Iran und in Russland sind in dieser gleichen Situation.
Det slog honom att regissörer i Iran och i Ryssland är i liknande situation nu.
Och det var Lina Kanteg, reporter, som hade alltså pratat med den tysk-österrikiske Daniel Kehlman. En längre intervju hittar ni i appen Sveriges Radio Play. Sök på P1 Kulturreportage så kommer en längre intervju där. Och detta avslutar Kulturnytt.
Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
musik hela morgonen får du här i Klassisk morgon med mig, Pernilla Eskilsdotter. Här har vi hört Johann Sebastian Bachs första Brandenburg-konsert med Concerto Copenhagen och Lars Ulrik Mortensen. Onsdag i slutet av maj. Om du inte har dragit upp rullgardinen än, god morgon, god morgon. Gör inte det. För om du har den neddragen så kan du se bilderna i Cinema Paradiso här. Ennio Morricone har gjort musiken.
En dröm av Franz Liszt, spelad av Arkady Volodos. Och Ennio Morricone-temat till filmen Cinema Paradiso bjöd Daniel Hope, violinist, på tillsammans med Kungliga Filharmonikerna. Också Erich Wolfgang Korngold gjorde en del filmmusik, men här ur hans opera Den döda staden. Pierrots dansvisa, som lika gärna skulle kunna heta Pierrots längtansvisa, Mein Sehnen, Mein Vänen. Erich Wolfgang von Gold har tonsatt. Jo Montag Randall tillsammans med Rohans operaorkester. 22 minuter över 9. Från början så hette hon Mendelssohn, men hon gifte sig och blev Fanny Hensel. Fanny Hensels stråkkvartett, inledningen med Ben-kvartetten. Fått önskemål om att vi ska lyssna på och vi kommer att lyssna på en bit i alla fall, halva nästan, av Te Deum av Arvo Pärt. Arvo Pärts musik så omtyckt för att den på något vis liksom är ur evigheten. Det är svårt att tidsbestämma den när han använder så små celler liksom, som repeteras och varieras. I det här fallet mellan D-dur och D-moll-ackord som växlar. Avskalat. Fast då blir det väldigt fascinerande att notera att det här är skrivet för allt annat än avskalat. Nämligen tre körer, stråkar, ett preparerat piano och dessutom en inspelad vindharpa. Där alltså vinden, blåsten, gör ljudet i strängarna. Det är det som ligger och surrar i botten. Vi kommer in i mitten av Arvo Pärts Te Deum. Och Te Deum-texten där vi då anländer är ungefär så här. Fulla är himlarna och jorden av din äras majestät. Dig prisar apostlarnas saliga kör. Och här är det alltså hela tre körer.
Thank you.
Slutet där vi går ur Te Deum av Arvo Pärt så hörs den där inspelade vindharpan väldigt tydligt och det preparerade pianot som Max Hanft spelar på. Peter Dijkstra har dirigerat Bayerska radions kör indelad i 3 olika körer. Och Münchens radioorkester, deras stråksektion, fick spela. Arvo Pärts Te Deum, vald av Andreas Lindholm. Och när de ljusa rösterna kom in här ganska sent i det avsnitt som vi lyssnar på, då blev det himmelskt på något vis. Och då var texten just också om himmelriket som upplåts till oss. Och så på slutet här, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Kända ord ur Bibeln och ur Te Deum-texten. Så långt Arvo Pärts Te Deum. Vill du välja musik till oss så gör du det på klassiskmorgon@sverigesradio.se. Nu en symfoni gjord av kroatiskan Dora Pejacevic. Thank you. symfoni av Dora Pejacevic, spelad av Rheinland-Pfalz stadsfilharmonin under ledning av Ari Rasilainen. Hur ska jag nu förklara hur en gamba ser ut? Ja, men som en cello ungefär, fast med kontrabaskonturer och fler strängar än en cello och ingen stackel. Solo gamba svit av Carl Friedrich Abel med Paolo Pandolfo. Paolo Pandolfo på gamba i en sologambasvit av Carl Friedrich Abel. Nu tar faktiskt nyfikenheten över här. Jag måste kika in i förmiddagen och undersöka vad som händer. För Hans Christian, du firar födelsedag. Ja, men inte din egen.
Nej, inte än. Det är ett par veckor kvar till min egen, utan jag firar en annan födelsedag. Vi är ju alltid såklart oberoende och icke-jäviga här i Sveriges Radio, men man har ju ändå lite favoriter. Har du någon favoritsångare sådär?
Det beror på vad de ska sjunga för något. Vem är det du tänker på?
Nej, men jag tänker på födelsedagsbarnet, för han är en av mina absoluta favoritsångare. Dietrich Fischer, Dischau, baritonsångaren. Jag tycker bara han är ljuvlig, och det kommer bli lite tyska romanser eller lider av Schumann som han ska få framföra, och så hyllar vi honom när han fyller 100 år.
Mm. Och det är ju gott val, inte minst för tyska lider Dietrich Fischer Dischau. Vad sa du, hur mycket fyllde han sa du?
100 år.
Oj, 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 vilken förmiddag.
Ja, men det kommer det bli, men det blir ju annat också förstås.
Ja, men det får du inte avslöja nu när vi bara glänkar okay. På dörren. Det får du ta efter 10. Hans okay. Christian Durand, klassisk förmiddag i P2. Hade vi en bit ur Maria de Buenos Aires av Astor Piazzolla med Alexander Sitkovitsky. Och jag, Pernilla Eskilsdotter, vill bara innan jag slutar påminna om att det blir ingen musik utan musiker. Idag är det krama en musiker-dagen. Glöm inte det. Christopher Herrick är en av dem. Han spelar orgel här, Buxtehude, och med det säger jag tack för idag. Må så gott.
Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
I Gaza skadades omkring 47 palestinier igår till stor del på grund av skott som avlossats av den israeliska militären när tusentals människor rusade in i ett nyöppnat distributionscenter för hjälpverksamhet. Det här uppger en högt uppsatt FN-tjänsteman enligt flera nyhetsbyråer. Distributionsnavet utanför Gazas sydligaste stad Rafah öppnades i måndags av Gaza Humanitarian Foundation. Inför Socialdemokraternas partikongress som inleds idag står partiledare Magdalena Andersson fast vid en stram migrationspolitik. Det är trots hårt internt tryck för en mjukare linje.
Bakgrunden är ju att vi i Sverige behöver ha tydligt fokus på de människor som har rätt att stanna i Sverige. Och det beror ju på att vi har en, jag skulle kalla för en integrationsskuld, där alldeles för många människor i Sverige bor i trångboddhet, bor i områden med hög arbetslöshet. Det är liksom en orimlig situation.
Det sa S-ledaren i P1 morgon. Men vår politikkommentator Helena Gissén säger att det här kan bli en utmaning för partiet.
Det där är en röd linje, säger den talespersonen i de här frågorna, Loven Redar. Det håller Magdalena Andersson med om. Migrationspolitiken ska inte rullas tillbaka. Men det kan bli tuffa förhandlingar, och då framförallt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som ju gärna vill återgå till hur migrationspolitiken såg ut tidigare.
Politikkommentator Helena Gissén. Riskerna för den finansiella stabiliteten har ökat, skriver Riksbanken i en rapport idag, och pekar på effekten av USA:s president Trumps tvära kast i politiken. En av de största riskerna är om förtroendet för dollarn och amerikanska statsobligationer minskar. Det kan få vad som kallas betydande konsekvenser för den finansiella stabiliteten, enligt Riksbanken. Samtidigt beskrivs Sveriges låga statsskuld, lönsamma banker och stabilt ekonomiskt politiskt ramverk som ett bra skydd. Transportbranschen är den bransch som har fällts oftast de senaste 5 åren för brister om vad den säger om miljö i sin reklam. Det här visar en kartläggning som miljötidskriften Aktuell hållbarhet gjort av ärenden hos bland annat reklamombudsmannen.
Sammanlagt fanns 112 fällningar och anmärkningar, och